Ja, jag står här tillsammans med Olle Törner. Vi är på väg in till Pärleporten, till det danska fotbollsmäckat.
Just det, vi ska prata med Åge Hareide. Och det är väl trevligt.
Ja, han kanske tycker det är kul att vi kommer hälsa på.
Ja, ja. Hasse Strandberg kommer.
Och Olle Törner kommer.
Ja, just det. Mycket kul.
Och så framförallt med min fantastiska, magnifika Bengt Magnusson-röst.
Just det, service.
Just det. Sandpappret, Olle Törner och Åge Hareide om en liten stund här. Vi ska ta och be oss upp för trapporna.
Kanon!
Blått snack är ju gott snack. Jag heter Hans Strandberg.
Och Olle Törner.
Vi befinner oss på andra sidan sundet. Vi befinner oss på den för MFF-tränarens nya arbetsplats på andra sidan sundet. Varmt välkommen till Blått snack, Åge Hareide.
Tack för det.
Ja, vi befinner oss ute. Kan du beskriva var vi befinner oss någonstans?
Ja, vi befinner oss i Brøndby då, som är väst för Köpenhamn, i närheten av Brøndby stadion faktiskt. Och Brøndby IF har DBO sina kontor där. Och där är jag inne av och till. Och idag har vi en hektisk dag där alla landslagstränare är inne och har fotbollssnack då.
Och ja... Om vi går rakt på det, hur trivs du här?
Jag trivs gott. Jag har ju varit i Köpenhamn tidigare och är inte så långt från Malmö då. Så det är bara över bron då. Så jag är där av och till när jag har tid så kör jag över och både handlar lite och går lite i gatorna. För jag trivs väldigt gott i Malmö.
Vad har Malmö som inte Köpenhamn har?
Alltså det är mer tätthet då. Alltså Köpenhamn har mycket då. Det är en stor stad då. Malmö är en liten stor stad. Men alltid tättare på i Malmö. Och så självklart det är ju, i och med att du har tränat Malmö FF så och det har gått bra, då trivs du i Malmö.
Och du berättade precis innan vi satte oss ner att du ska över och titta på MFF nu, Lasse Nielsen.
Ja, jag ska över och se Lasse spela, för vi ska ta ett lag nu 8 mars och till Romania. Så vill jag ha översikt över alla de som har varit inne. Vi har rejst runt i hela Europa. Besöksspelare och setspelare och Lasse är tätt på, så han ska vi se. Och så ska jag också se dem mot Rosenborg. För där är också Mike Jensen, så har vi koll på samtliga.
Lasse Nielsen har inte visat upp sig så mycket i Malmö FF än. Om du beskriver honom som spelare?
Han är en stark mittback. Han hade en väldigt god säsong när Gent spelade i Europa senast. Han har snabbheten och styrken som sin duellstyrken som sin stora forse då. Nu vet jag att det ställer höga krav till spelare i Malmö och det ska det också göra. Och det är jag glad för att Malmö valt att ta Lasse Nielsen in som mittback, för han har och bör ha den erfarenheten som är nödvändig och också den internationella erfarenheten som är nödvändig ditt Malmö vill faktiskt.
Du pratar ju mycket om att shoppa på en högre hylla och bättre hylla på Systembolaget. Har de gjort det nu?
Ja, men jag tycker alltså Malmö har ju en god spelartrupp. Det är ingen tvekan om det. Och de har, alltså sista året jag var där så blev ju nästan hela laget skiftet ut. Och många av de spelarna de är fortfarande där. Så de har både erfaring från allsvenskan och från internationella uppdrag. Så det lovar gott för Malmö sin resa när de ska starta.
Vi har ju en dansk till i Malmö FF som tyvärr är skadad just nu. Anders Christiansen, vad du säger om Anders?
Han har gjort det riktigt gott i Malmö. Och han skulle vara med oss i Japan faktiskt på de träningskampen där borta, men då hade han också problem med en skada, så han måtte, i sista ögonblick han var faktiskt inne på hotellet och testade ut honom, och i sista ögonblick så måtte han med avbud. Men han har gjort det gott, han är en god spelare, en box-to-box spelare och en kreativ spelare, så det hoppas han kommer upp på samma nivå som i fjol.
Vi hade en fråga, vi hade Håkan Jeppsson i podden nyligen och han bad oss att ställa den här frågan. Att när du var i MFF så sa du ofta att danska spelare, ja, de vill du inte ha.
Dåliga danska spelare vill jag inte ha. Så, och det vill inte Håkan heller.
Men vad kan du känna nu när du följer Malmö? De gör i år samma resa som ungefär när du tog över Malmö och man ger sig in i den här Champions kvalet och hela den.
Jag tror de hittar nog den med vägarna själva, så jag ska inte komma med goda råd från yttersidan, för det blir lite fel. Ting förändrar sig och laget förändrar sig lite och människorna runt, men det som är svåra kan du si uppmaning som ligger föran de i år då med kvalet. Det som är lite intressant tycker jag är att de kan få en sidning så gör det lite enklare. Alltså vi lottade mot de svåraste lagen hela vägen in tyckte jag då, men faktum är att dessa lagen är svåra. Och när man ser på sånt som Apoel Nicosia då, som Köpenhamn slog ut i kvalet i Champions League, de plötsligt i samma rund som FCK nu, för de slog ut Athletic Bilbao hemma. Så i goda stunder så är det väldigt många av dessa mästerlag runt i Europa som kan spela god fotboll, och de tänker mer på kvalrunde 3 och playoff då, inte på den första, för den ska egentligen Malmö kunde passera, selv om att vi hade det svåraste här faktiskt. Så, och det är lite märkligt, men det kommer oss av hela säsongcyklusen till svenska och norska lag då. För att där är det så att när vi kommer tillbaka efter en kort semester så ska vi köra upp igen för att vara i toppformen. Men Ben Rosen, vår fysiska tränare, planlade en riktigt god resa för oss där både åren, men vi var inte helt upp och köra i de kamperna som när vi startade upp efter sommarferien faktiskt. Och där ska Malmö vara lite på vakt, för att hvis de ska lära något av historien så är det faktiskt där de måste kicka in, titta in och se på hur det ser ut där och faktiskt till andra kvalomgången.
Vad kan Ben tillföra till landshållet som du har tagit med dig, Ben, över dig till andra sidan sundet också?
Ben is completely useless. Nej, han är en fantastisk bra man, en riktigt riktigt fin fyr att ha med. En fotbollsman på sin hals, och det vet jag från min tid i England att du får alltid 100% av de killarna där, och Ben är duktig och kunskapsrik och bygger på sig erfaring nu som genom arbete i Malmö som är nyttig för oss. Och han är en väldigt social flink dräng, och det betyder att han går gott tillsammans med dessa spelarna. En del av dem, våra spelare, spelar också i England, och någon spelar till och med i den klubben som Ben har varit i där. Så det knyter tätt band. Och för oss är det viktigt, i landslaget handlar det väldigt mycket om att vara restituerat. Alltså de kommer från hårda kamper och ska in i en ny hård kamp. Och då ska de gå igenom det taktiska upplägget i löpet av en vecka. Och så ska de ha friska ben. Så det är pigga ben och pigga huvud, det är det viktigaste för en landslagsspelare.
Nu har ju MFF även anställt Mark Reed, en annan engelsman som är dedicerad för ungdomsverksamheten. Så man kör ju vidare på den engelska modellen.
Ja, Mark kom ju faktiskt nu i mitt sista år där som tränare. Men Malmö satsar mycket professionellt och de är duktiga. Jag tror de gör de rätta grepen i förhåll till både satsa på de unga, och som jag också har registrerat att jag vill göra det. Alltså där är ju en del unga spelare som är intressanta, inte minst Mattias och Svanberg som är väldigt intressant. Och det att de må ha en blandning av rutinerade, internationellt erfarna spelare som vi hade i Marcus Rosenberg, som var jätteviktig för vår resa när vi skulle ta oss in i Champions League. Och så må de ha en blandning av den typen kapaciteter samt unga, lovande spelare som växer in i laget.
Hade det gått överhuvudtaget utan Marcus Rosenberg?
Oh, det är svårt att svara på. Alltså,
the million dollar question.
Ja, det blir ju det. Men vi måste ha haft en tillsvarande typ då, för att säga det så. Och jag vet inte om det finns den typen. För det som var fint med Marcus, det var att han, vid sidan av att vara en riktigt duktig fotbollsspelare, så hade han ett sånt hjärte för Malmö. Alltså, det är ju det du må hitta då. Alltså, han hade hjärte för staden och för klubben och för fansen och det hela. Så han hade vuxit upp i det. Och det var det stora för honom att komma tillbaka. Och då ger du extra gas. Alltså. Det kan man också se på honom när vi fick dessa internationella kampen, då växte vargen fram i honom, alltså, för att idag tog han för sig, och jag glömmer aldrig när han i första matchen vår i gruppspelet mot Juventus borta, när han körte stenhål på en av de Juventus sina mittbackar tidigt i matchen, som han kände riktigt till att Marcus har varit nära honom. Så kom alla tre mittbackarna och skulle ta Marcus Rosenberg efterpå, så efter det så blev han skiftet ut. Då fick han en ordentlig smäll alltså. Men det var lite han alltså, för internationellt så måste vi ha den råskapen och den tuffheten som Marcus har i sig.
Och sen var du en tränare som hela tiden stack ut hakan och lite anpassade ditt snack till motståndarna. Ibland hetsade du dem, ibland tog du lugnt.
Ja, det var det mesta lite spel för galleriet. Någon gånger så kan den typen snack ta bort några presser på spelarna, alltså det att det blir mer, alltså det blir tränaren som sin ord som på många måter slår ut i pressen då, så att det blir inte så mycket press på spelaren. Det var en av orsakerna till att jag gjorde, för det att visst att vi hade byggt upp en våldsam press på att våra spelare skulle klara av det här och de ska klara av det där, och så blir det istället, för så blir det mot Salzburg blev det skriven om en häx som flög över stadion och de har aldrig kvalificerat sig. Det tar bort allt från spelarna, så måste jag stå där och ta det på hakan i svint till lyckas.
Och Salzburg blev ju påverkade också.
Jag tror faktiskt det. Alltså, jag tror det att de fick ju, alltså, första året var en ting, men andra året så var det helt chockad. Det var det enda mer chockad andra året att vi ledde 3-0 i paus. Och jag var sist ut när jag kom ut för andra halvlek. Och då stod tre dressklädda män från Salzburg. Och jag kan så pass mycket tysk att de snackade om skandaler. Och detta går aldrig. Och detta här är en otrolig situation. Och det var en otrolig situation också.
I de här matcherna i Salzburg, Prag... Är det de största du har varit med om klubblagsmässigt?
Ja, det är det absolut. Du kan också ta med Celtic, alltså bägge Salzburg-matcherna, ja. och bägge, alltså Salzburg, playoffen, Prag och Celtic. Det är de stora kamparna, och speciellt kamparna på Malmö stadion. För det att när vi ska hämta två mål, så är det inte så lätt som folk... Det är så lätt ut, men det är inte så lätt som folk tror. Det är marginaler på föreställningarna. Vi är ett skott eller två från att miste 200 miljoner eller vinna 200 miljoner. Så det är en enorm vinst där vi får ut av de kamperna här. Men det fotboll är ett marginalspel, och vi kunde ha varit uheldiga och åkt ur. Alltså, Filip Elanders räddning på målstreken i Salzburg på stillingen 2-0. Det skulle vara 3-0 och Kempel runda Robin Olsen där, och Filip dukar upp på mållinjen. 3-0, då hade vi måske inte fått det sista målet heller, och då har vi varit ute. Så det där är Jo Inge som sparkar den bollen i nättaket i Glasgow mot Celtic, och vi får 3-2 istället för 3-1. Och så det psykologiskt viktiga moment i kampen som kanske man glömmer dem, men också mot Sparta Prag när Marcus Rosenborg sparkade frispark in. Jonny Fedel hade talat med Marcus lik för kampen, och han hade sett, vi ser ju motståndaren vår, och Jonny hade sett att den keepern beveget på sig när han inte ser, han tar upp ett steg fel i bakmuren, och det gjorde han här också, och det, så Marcus skyter faktiskt i keeperhörnan och lurar han på det. Och det är, ja, det är en fantastisk prestation, och det är marginalt, så det är
jag får gåshud när du berättar det här igen, alltså,
ja, men
kan du själv,
ja, men det gör jag också. Det är för det att av och till så, när det är dålig humör, så sätter jag på någon av dessa kamperna där, alltså det blir gott humör med en gång. Och av och till när det är dålig humör så spelar jag på YouTube och ser Malmö fansen synge hymnan, och då också blir gott humör.
Det är något som var alldeles fantastiskt just när du beskriver Salzburg-matchen, när de filmar in i ryttargången, ner i gången, spelarna på väg upp, man ser Ascola, Marcus Rosenberg, Malmö-spelarna relaxade av hela fansupporten, och de andra undrar what the fuck is this?
Ja, men senast igår så hade jag faktiskt en snack med en sån UEFA-delegat. Jag var i parken igår och kikade på FCK, och då sa han att det bästa atmosfären i Europa var Fenerbahçe stadion i Istanbul, och så säger det helt fel, så det är Malmö stadion. Det finns ingen mer nära till spelare och till spelet som är Malmö.
Det är den verkligen den 12:e spelaren också där uppe på läktaren.
Ja, men det var först som slog mig när jag kom dit ner, för jag har aldrig varit på den stadion för jag kom till Malmö FF, och den första kampen så var det väl så här, alltså vårt spel mot Falkenberg, den första öppningsmatchen var inte något att jubla av, alltså, men vi vinner 3-0 och allt kom i sista kvarten, men publiken var livet med hela vägen, och det växte sig bara starkare och starkare ut över året, och speciellt i Europa så var det helt fantastiskt, alltså det, och jag tror jag hade massa besök under kvalikampen och under gruppspelet från Norge, och det var helt överväldigt. I norsk fjernsyn också som visste Champions League-kampen, och de visste alla Malmös kamper i Norge, så hade de också rekord i antal seere, och de var helt överbegästade för Malmö-fansen.
De har alltså fler seere på MFF-matcherna än på de norska matcherna med Rosenborg.
Ja.
Det är ju sensationellt.
Det är riktigt gott. Det är fantastiskt, alltså, för det är ju sån... Tyvärr så blev Malmö väldigt sån populärt, och också mycket utifrån det att det var en upplevelse att se kamperna, inte bara på spelet, men alltså det var ju gode lag vi mötte i tillägg, att alltså, det var ju attraktivt, men hela atmosfären, alltså det är en upplevelse. Du ser, det som är synd med live fotboll är när du ser tomma läktare och inte nog folk där och dålig stämning och det hela. Så för mig så är det att se kampen, så är det en upplevelse allt samman då. Det ska vara lite stämning och det ska vara lite liv och det fick den på Swedbank i många gånger.
Och vi tar en lite mer jordnära fråga. Det ryktas som att du varje presskonferens i alla länder sa att får jag inte en kopp kaffe, nybryggd kaffe, så pratar jag inte.
Jag var inte så hård på det alltså, men jag kan gott bli kaffe. Jag tror att Håkan är säkert glad för det jag lämnade, för det att kaffebudgetet går ned i Malmö FF. Så jag är glad för det. Jag kan också lida den svenska kaffen, för den är stark och hård och den går rätt i hjärnan, så det är fint.
Men du hade ju andra sidan Lakans kaffe också, det var ju fantastiskt.
Ja då, absolut. Ja.
Men det här med Lärdberg Svegas också...
Svegas är Helsingborg, är det inte det?
Jo, absolut. Din andra hometown i Skåne. Ja,
vi kan inte nämna Helsingborg så mycket i Malmö, tror jag. Vi
nej, det är inte dålig stämning.
Vi tar det lugnt då. Men nu är det tyvärr så är de nere då i Superettan. Och det är lite synd, för det derbyn är viktig för fotbollen i Skåne. Då. Och när jag kom till Skåne i 98 och hade Helsingborg, så hade vi både Trelleborg och Malmö och slita med Helsingborg, så vi fick någon Skåne derby.
Som klubbtränare i Sverige så har du haft en förkärlek för att plocka dit norska spelare. Aril Stavrum, Kenneth Storvik, vi har Magnus Wolf Ekrem och Berget. Vad såg du i de här som du plockat till Malmö? Först Berget och sen Ekrem bara några dagar efter.
Jo Inge var på många måter, så jag hade sett han mycket i Molde och också i andra klubbar han har spelat i Norge. Och han är en sån all-round spelare, plus han är en god avslutare, han kan göra mål, han jobbar alltid hårt. Och för mig var han en önskespelare som på många måter kunde komma in och hjälpa till lite mer i den position som vi tappade ju Emil Forsberg och vi tappade en riktigt god fotbollsspelare i han. Så fick vi fatt i en god fotbollsspelare i Jo Inge Berget också, som också blev viktig för för Malmö FF.
Allsvenskans största lungor, jäkla vad han springer.
Ja, han springer, han löper mycket och han är en god fotbollsspelare, smart och han är flink att ta rum och också en god avslutare, kan spela i många positioner.
Och Ekrem, han vann ju assistligan på nytt rekord.
Mm. Ja, Magnus var ju ett mysterium när han kom till oss, för att han i starten så var han riktigt god, men han fick något magbesvär på sommaren och läkaren undersökte, så han har en annan form för matresistens alltså i sig, så det tog mycket kraften på honom första hösten, och det är lite ont av Magnus där, för det att han är egentligen en riktigt duktig spelare och blick för spelare och härlig passningsspelare och fantastisk på näst sista passningen, och man har också en målgörare när det är nödvändigt, men Magnus fick nog inte visst allt första året, men i starten var god, och så har han lite problem ute i året, och så var han riktigt duktig i fjol då.
Jag tyckte man såg det hela tiden, även om han var dålig, att det fanns en fantastisk kapacitet i honom. Och sen det här, han vill ju inte prata om det, att han har lite problem med magen och så vidare. Och han vill helst inte prata om att han var bra i början heller, för han tyckte, nej han var inte bra då heller. Nej. Nu är jag bra.
Ja. Jo, men Magnus Lidsson, han är inte den som står främst på barrikaden och ropar och skriker. Han är en lugn person, men en fantastiskt fin fotbollsspelare, alltid varit dyktig med boll och det fick vi se. Man riktigt många gånger i fjol också när han kommer på boll i sista tredjedel, så är det alltid farligt, för att han ser ting som måske andra inte ser då.
Jag tycker det är så fantastiskt att han vågade bara kliva in på kontoret efter sommaruppehållet. Nu vill jag ha nummer 10, den är min.
Ja, han var väldigt upptatt av det numret på ryggen, alltså det var han, så när Molins lämnade så var han väldigt, väldigt snabb på det.
Sen är det ju så att Andreas Windheim fick ju massvis med skadeproblem. Har han samma kapacitet som de två andra?
Ja, det är svårt att säga, för han är yngre än de två andra och han är inte så berejst som Berget och Ekrem, men han också har en kapacitet. Och vi såg ju det när han kom in som ung kille i Brann. Han hade ju bara en säsong bak sig där, ingen fast säsong för vi tog han då. Men vi tog ju han för det att vi regnade med att Anton Tinnerholm efter vart ville åka ut någonstans, så vi ville ha ett cover och bygga upp ett eget cover för Anton då. Och så Andreas har, men tyvärr så har för många skador gjort att han stoppar lite upp i sin karriär faktiskt. Och så, för han har en stor löpskapacitet, han har en god inläggsfot. Han ska bara lära mer och försvara sig, men det må han ta fatt i och det må han arbeta med vidare.
Är han kanske till och med en utomhittfält?
Eller? Ja, han kan gå och spela i den positionen också i förhållande till sin löpskapacitet och även att ta sig ner och kunna få slått inlägg. Så är han nog det, men det var ju... Det kunde Anton göra också. Vi spelade med han på kanten i Prag när vi i första kampen. För att stänga till den sidan fullständigt så brukade vi Anton Tinnerholm som yttermittfältare och Konstja bak som bäckta.
Under försäsongen nu så har ju MFF kört rätt mycket med Jotun som defensiv mittfältare centralt. Är du överraskad över det?
Nej, han spelar mittfältare i peruanska landslag. Så det är inte överraskande över. Jag tror att det Jotun minner mig lite om Filip Lahn. Alltså Filip Lahn spilte också back i Bayern och så var han inne och spilte mittbanespelare i tyska landslaget och också i Bayern i någon perioder. Jotun har den snabbheten och den ballsäkerheten som en ballförädlare där inne som kan vara nyttig för Malmö. Det som han kanske inte har är den topphastigheten över distans då, hvis det blir nödvändigt. Men han är startrask, alltså han är hurtig på första metrarna och väldigt god med boll då.
Kan du se något lag i Sverige utmana MFF?
Ja, då blir jag förvånad hvis det är någon lag som kan det. Alltså, kanske AIK kan göra det. Kanske, alltså, jag vill tippa att Rickard Norlin arbetar stenhårt för att göra det. Det vill jag tro. Men det är i så fall de som kan hota Malmö. Så kampen mot, jag tror inte kampen mot AIK blir de svåra kampen för Malmö, de vanskliga kampen för Malmö. Det blir de kampen mot de lagen som de bör hämta 6 poäng för att vara ena. Så det blir alltid varit de svåra matcherna för ett storlag.
Ja, man har så mycket andra stora matcher så att det är svårt att ha koncentration 100% till allting.
Ja, så jag vet det själv. Vi reste väl, tror jag, på Gävle till enten till Paris eller Torino och spelade match och det var inte lätt. Och det var, jag kan godt förstå, vi kom tillbaks en gång och vi skulle upp till Åtvidaberg och spela där efterpå. Vi var helt hopplösa. Fullständigt skandalösa var vi. Vi tror att vi har kvalificerat oss till Champions League. Vi klart, sen vi bytte lite på laget och det gjorde man för det att man ville ha friska ben och så friska huvud och så någon skulle få en chans att visa upp sig. Men det var smittat det också av att luften har gått ur oss, ur ballongen. Så att vi hade gitt allt i kampen och hodet. Vi klart inte rensa varken hod eller ben.
Nej, alltså de som kom in var inte piggar och sen bytte du till någon kom in till exempel. Det hjälpte inte mycket heller utan det var fel.
Ja, det blev fel och det var en fel dag och det var det som gjorde att vi inte fick en bättre placering. Det var ofta att det laget var inte så samkör som laget innan. Vi var mer i stand till det både, alltså speciellt talsvenskan och de kamperna på det högsta allvar. Jag tror också det kom att de nya spelarna inte kände allsvenskan heller så gott. För den är inte så dålig som många folk vill ha det till. Alltså de flesta lag är gott organiserat, de ska brytas ned och det närmaste i fotboll är att försvara sig. Det är att stå rätt, det klarar svenskarna också och det är de ofta goda på också.
Sen, nykomlingarna har ju varit bra. Östersund, Jönköping, Sirius lär vara bra i år.
Ja, alltså, det har förvånat mig faktiskt. Men kanske allra mest Östersund. För jag har sett lite på, jag ser ju kamperna på Viscout och de som jag inte ser live ser det på Viscout och får att följa med och då speciellt AC då. Så jag såg faktiskt den kampen där Östersund vinner på det var liksom, jag fick en sån déjà vu på Häckarna när jag såg den kampen där alltså, i förhållande till att de var effektiva, men de var duktiga med boll och det var samtidigt som Malmö alltså inte helt alltid likar att komma upp mot lag som vill gärna spela fotboll. Alltså Malmö är, tror jag, bäst mot de lagen som inte vill spela fotboll. Och för dem, hvis du kommer ner där och du vill spela din fotboll så blir det lite annat. Då må du ha en riktigt bra styr på din defensiv också. Och det har inte alltid varit tillfällen när vi var på hemmaplan.
Känns det lite som att när ni möter lag som du sa inte ville spela fotboll så löste sig ändå till slut på något vis. Att ni malde ner dem och fick in en boll. Medan de här lagen som spelade fotboll, då måste man själv vara bra också.
Ja, det är absolut. Och det är ofta ett problem för att du kommer speciellt på hemmaplan för du blir mött lite av samma medel som du går ut med själv då. Och så är det så att du automatiskt tänker mer på anfall än försvar när du spelar hemma. Och hvis du då blir utmanad då, så kan det ofta vara en stor risk för att du kommer bak då. Och då blir det, då sprider det sig en viss osäkerhet då. Så det är, de flesta lag kommer till Malmö, ställer sig ned och väntar på Malmö och vill vara kompakt och kanske ta kontringar när de kommer. Men hvis ett lag så gärna vill spela ut och spela fotboll själv så blir det en lite annan fråga. De lagarna har ofta gjort det gott mot Malmö.
Om vi tittar nu på vad du håller på med för närvarande. Hur stor skillnad är det att träna ett landslag och ett klubblag?
Oh, jag har inte spelarna varje dag, tyvärr. Det, när du har klubblag så har du varenda dag så har du spelarna och du kan ta fatt i dem när det behövs. Här måste du besöka dem i mellomkampen och det är stor skillnad på 55 matcher och 10 matcher. Då. Och, men det är klart det är ofta tio stora matcher du ska ha och nu har jag nettopp varit på en resa som varit, jag har varit i Istanbul med Simon Kjær, jag har varit i Spanien, Celta Vigo och Real Betis, jag har varit i England med Tottenham, Brentford, Southampton, Middlesbrough och Leicester, varit i Tyskland, Bremen, Leipzig, Mönchengladbach och varit i Holland, Amsterdam och Rotterdam, Ajax och Feyenoord. Så vi har spelare. Det enaste som jag har gjort har besökt Martin Braithwaite i Toulouse och Stryger Larsen i Australien. Så vi har spelare spredda över hela Europa. Så det blir mest besök, feedback. Vi brukar mail mycket, visar klipp från det de har levererat. De får en utvärdering på vad som är bra, vad som inte är så bra, vad vi behöver och arbeta med. Och så är det nästa nog att de får sämt ut klipp av sina motståndare, de rumänska landslaget som vi ska möta den 26 mars, så får varje spelare i forskjelliga lagdelar ut klipp från sina motståndare, vad de kan förvänta och hur de uppträder på banan. Så det blir nästan.
Hur många resdagar har du på ett år?
Ja, 150 ungefär, det tror jag, sån runt det.
Så du bor i resväskan lite grann periodvis?
Ja, det gör det nog. Det är ju inte nog kul längre att resa, för det är så mycket folk som reser. Så det är ju, och det är ändå större säkerhet. Jag var i Istanbul och jag syns det liksom, du stod i timesvis för att komma in och du gick igenom som bombsäkerhet på hotell. Det är ju fint och det är för att du vet att du är trygg, men det tar tid alltså, och dessa stora städerna så är det alltid kö och det tar timesvis att komma sig till och från flygplatser. Så det är inte något sånt. Det var mer charmerande att resa i gamla dagar än det nu var. Så det är nästan gott att komma tillbaka till Köpenhamn ett område här, så det är lite lugnare.
Danmark har ju valt att inte delta i eller ha någon vinterturné. Vad ligger bakom det beslutet?
Nej, det var i år så var det att vi låt U21-laget ta till resa till Dubai på träningsläger för att de ska med igen. Och det var viktigare. Vi har med FCK inne i slutspel i Europa, så hade vi nästan inte spelare igen i den danska ligan. Det blir ett väldigt B-prägat lag mot det sena gårde. Och uansett så vill det vara många från det U21-laget som skulle vara med i det ligalandslaget. Men vi kommer till att genomta det nästa år uansett. Vi kommer till att resa nästa år och då hoppar vi, alltså vi kunde få till en slags nordisk turnering, så det hade varit väldigt fint.
Hur bra är dansk fotboll?
Den är bra. Det är alltså toppen är ju FCK då. Och de är nog i 16-delsfinalen i Euroleague och det tyder på att de är bra. Så de måste i Champions League, men som jag sa till Ståle Solbakken, att de motståndare de hade i Champions League-gruppespel, det var mer sån reservelag i förhållande till det som vi mötte i Malmö. Vi mötte ordentligt Champions League-lagen. Vi hade kanske ett lag som vi kunde matcha, och det gjorde vi också hemma då, både Shakhtar och Olympiakos. Så det är faktiskt rätt så bra att vi, och jag tror faktiskt vi kunde ha tagit Olympiakos hvis vi bara hade varit i säsong. Vi gick helt tom på slutet där nere i Aten då.
Vad svarar Ståle?
Nej, han bara smilade. Han har gjort fantastiskt med FCK och det att komma trea i den gruppen bak Porto och Leicester, det är starkt och det är riktigt bra.
Finns det någon större skillnad mellan svensk och dansk fotboll när det gäller attityden till spel, taktik och så vidare?
Ja, det gör det. Alltså, kanske inte så mycket till Malmö. Malmö är lite annorlunda än en generell svensk fotboll, syns det då. Alltså, Malmö har den där, de har det kryddare, extra kryddare som ska till. De vill spela sin 4-4-2, men de spelar med som det vi kallar 4-2-4 egentligen när vi är på det allra bästa. Så i alla fall första åren jag var där med Forsberg på ena kanten och vi kunde bruka Molins på andra kanten, så var vi livsfarliga och ser vi i vårt offensiva spel och med dem med hurtiggående ytterbäckare tillägg med Ricardinho där och senare, alltså senare Anton Tinnerholm när han kom in, så fick vi en våldsam offensiv slagkraft, mycket större än det många andra svenska lag hade, och det var därför vi blev mäster också det året, för att vi var så dynamiska i vårt offensiva spel. Och andra året så gjorde vi för många defensiva fel. Och det är rart att vi får byta i laget vårt, så får vi också större hål i laget vårt. Och de känner inte varandra så gott. Och det fick den nytta nå sista år, syns jag. För det att idag var laget mer samspelt igen. Och det fick mindre byte från året det jag lämnade till nästa år. Och det tror jag är mer och mer viktigt att den får en stabilitet, så att vi får så mycket utskiftning som vi hade efter den andra Champions League-säsongen.
Vi måste prata lite om England också. Manchester City.
Ja, det är ju Pep Guardiolas nya lag då. Det är fantastiskt på det allra bästa. Och Manchester City som klubb är också en fantastisk klubb. Det har varit upp genom åren. Alltså, en av de legendariska klubbarna i England då. Alltså City United från Manchester. Och så är det. Då tänker man fotboll med en gång.
Är du förvånad över att Zlatan går så bra i United?
Nej, faktiskt inte. För det att Zlatan har några helt speciella egenskaper som bara de stora fotbollsspelarna har. För det att han har den jag kallar den magnetfölelsen. Alltså, vi satt och tittade på en match här mot sånt igen när han spelade. Så han står i en position föran mål och bollen kommer bara till honom alltså, någon gång. Och det verkar som att han har en magnetism i förhållande till det. Och när han är inne i 16 så är han alltid i närheten. Och det är ju hans första klökt och dyktighet. Det är ju en biten av det alltså. Men de som skårar mål, de skårar alltid mål. Och det är liksom det har Zlatan gjort året och uansett hur han har varit. Och han har kanske inte så många dyktiga spelare runt sig nu som har haft många andra klubbar har varit i. Men den blir bättre och bättre. Och jag tror den blir bättre för det att de vet att bruka Zlatan rätt. Och när han blir brukt rätt så är han farlig.
Jag vet att du kan oerhört mycket om engelsk fotboll. Kom ihåg jag och berätta någon gång för dig att jag håller på Arsenal. Och då räknar du direkt upp en massa gamla laguppställningar och sånt för mig.
ja, det kan vi. Har ju hemma i Molde i Norge så har de skjut från 72 och 73 liggande i garagen. Det ligger i stablar och jag har till och med goal för 68. Så det är riktigt gamla magasin som jag köpte fast och läste från perm till perm den gången. Så jag hade också England sitt 66 håll på mitt gutterum. Alltså, och en gång i tiden så kunde jag aldrig 22 spelare till England. Vet du. Vi hade sån quiz och var utmanad på det. Och Arsenal från 70-71, det tror jag ska ta en dag. Så. En del av dem har jag faktiskt mött. Och en del av dem blev också manager. Alan Ball blev manager. Och han var också manager sitt i John Radford. Och en av det, Charlie George, var en så där. Och de hade ju McClintock bak, Bob Wilson i mål, McNabb på ena bäcken.
Oh.
Så det är
legends.
Ja, det är legends. Alltså det är sånt som alltså jag tror att du blir glad i fotboll för det du är intresserad i fotboll och jag är så heldig att jag både fått spela och träna på högt nivå då blir det sånt att du intressen tar du med dig. Alltså från du pojke och uppåt och jag har alltid vill spela fotboll. Jag likte inte att träna som spelare. Jag ville bara spela fotboll. Och det har alltid varit drivkraften min. Den dagen jag mister den entusiasmen för både allt runt historiken och allt runt det, så då tror jag jag ska sluta som tränare.
Du ser alltid nämligen så lycklig ut när jag ser när du har kommit in på presskonferenser. Du har alltid en stor passion som syns utanpå kostymen på något sätt. Är det viktigaste att hålla kvar det?
Ja, du måste hålla kvar det. Och klart i Malmö så när du upplever många fantastiska ting så är det på många måter så. Det som du får uppleva det du arbetar för hela livet, sånt sätt vi får det till att få ta det ut i föreningar har nytta av det, staden har nytta av det, alla folk är glada och du själv är glad för det att spelaren lyckas. Så det är ju det du vill då, och det är ju det önskemålet alla tränare är, att alla ska vara glada. Men det är ju så svårt att få det till, och det är ju liksom för svårt att komma till de stora kamparna där du kan virkelig få ta det ut i fullt mån. Jag tror att de säsongerna jag var i Malmö är sannsynligtvis det bästa i hela mitt liv, men så liksom så kommer det mig sent i min tränarkarriär, så det med att jag har varit
late bloomer.
Ja, men det var så, men du har ju vunnit ting tidigare, men du har aldrig fått den på många måter. Har du klart att ta laget ditt som du klart med Malmö, men så ser du också vilken nytta det har då. För du får klubben får en ekonomisk vinst som igen lägger grundlag för ny utveckling av föreningen, och det vill ge det ändå större möjligheter för Malmö FF till att nå där igen. För det är alltid den första gången och den första andra gången som är den svåra biten i det hela. Nu vet vet de vad som krävs. Nu kan de gå in och så kan de arbeta mycket lättare, tror jag också. Och så ska de, så ser de är förnuftiga människor, så de vill helt säkert bruka pengarna rätt och placera dem rätt och sörja för att en väldigt, väldigt gott grundlag för en stor svensk klubb som kan vinna titlar i Sverige i åren framöver.
Fick du några vänner för livet också i Malmö?
Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag då. Ja, vi, alltså, de jobbade tätt tillsammans med. Jag var över och besökte dem nog för jul och hade dem ut på middag. Och vi hade en lite julbord. Så det var fint.
Vilka är du har mest kontakt med? Olof, Ben såklart genom jobbet.
Ja, Ben och Olof och Johnny är dem jag har mest kontakt med. Daniel är omöjlig att få fatt på. Han är så upptatt i telefon. Han sitter i telefon hela tiden alltså, och ska köpa och sälja spelare, så han kan egentligen ingenting.
Man kan smsa honom, så svarar han ofta. Faktiskt.
Ja, det gör han faktiskt.
Om vi tittar på framtiden. Hur länge är du fotbollstränare?
Det vet jag inte. Det kan vara slut. Det kan vara slut imorgon. Bara titta på Ranieri. Han vann en titel och då ser det ut som att det är blivit en vana och sparka de som vinner, så det blir farligt att vinna någon. Man ska bli nummer två, man ska.
Mellanmjölkens land är bättre lagom så.
Ja, det är det. Men nej, länge alltså, jag sa väl istället att så länge jag trivs med det här och jag trivs väldigt gott i det bo, för det är goda folk, jag har goda folk runt mig. Det är en god organisation här borta och jag har goda spelare. Goda danska spelare, inte dåliga. Goda danska spelare har jag. Och det är en önskeposition sån sett. Men samtidigt så må du ha drivkraft själv. Och den dagen jag som sagt inte har det länge, så då håller jag upp. Men jag trivs med arbetet. Jag tror inte jag passar till att sitta hemma i en soffa och titta ut på himlen. Alltså, själv med en ljusblå.
Du kan inte vara en klassisk pensionist.
Eller? Nej, jag tror inte det. Jag må leva alltså. Jag lever bäst, ja. Jag lever bäst genom fotboll. Jag är gladast när jag får med fotboll att göra.
Så de få gångerna när du har varit emellan jobb sådär, så har familjen tänkt att ut med dig och jobba, Ågel?
Ja, men nu, min fru ser det nog faktiskt. Alltså, nu, för då kommer jag av sted igen och sen har du suttit länge nog här. Men det är lite av mig. Det är lite av mitt liv då. Och jag tror att jag vill leva starkt och intensivt, och det gör jag när jag står på en linje. Och jag har aldrig levt så starkt och intensivt någon gång i mitt liv som jag varit när jag var i Malmö och när vi skulle spela på dessa viktiga kamperna. Och i den... Jag hoppas mina kollegor en gång får uppleva det som jag fick uppleva. För jag hoppas Magnus Persson får uppleva det i Malmö, det som jag upplevde när jag var där. För de sekunderna du går från på övertid mot Salzburg första året, det är nog det mest... Och så plötsligt dyker det upp en helt sån märklig sak där vi bara kontrar, så ska Marcus skåra det tredje målet. Då. Det är på 2-0, så det är en skåring för Salzburg, så är vi lika då. De må in i extra omgångar. Så det är ganska... Då är det, lever det intenst alltså. Då tickar och då går klockan sakta. Och då är det, men det är en spänning för alla. Och när du får en sån förlösning när det är över, att det du i ögonblicket så... Boom! Men det man ska märka sig när du vinner något, så är det över på ett sekund. Och det är därför det är resan man måste ta vare på. Ja. Och hela resan fram till mästerskap eller fram till en kvalik och det lyckas. Så, för när domaren blåser i flöjten, så är det egentligen över. Då är hela lyckescenariot över egentligen. Så du måste ta vare på de 90 minuterna och hela resan upp till momentet där du lyckas. Då. Och det glömmer du. Men i ettertid så är det faktiskt det du måste huska på. Och så huska på alla som har varit med och bidrat till att du lyckas. Och det är ingen soloprestation, det är ett lag. Och det är ett lag runt laget. Och det är alla som har en del i det. Alltså, det är hvordan vi omtalar, hvordan vi går in sammen, hvordan hele kommunikation på huset, hvordan skapa en tro, skapa et løft. Og det er så mange som bidrar. Hvis en eller annen sier en feil ting og sier, det går ikke. Hvis noen sier det, så kan det være nok til at du skaker litt i huset. For at hvis en av spillerne hører det, at en eller annen sier at det går nok ikke. Då sätter det sig i hodet på den spelaren. Så hela den kommunikationen, hela den biten där är så viktig fram till du ska skapa och göra något och vinna något. Därför är jag glad för dem. Varje gång du läser Malmö FF så säger jag att Allsvenskan ska ju vinna. Det är bara så. Och vi ska ut i Europa. På en eller annan måte ska vi ut i Europa.
Kan sånt påverka laguttagningen också? Om du liksom har någon som inte ser ut och inte tror på det. Att då tar man inte med honom.
Ja, men genom veckan så vill du se det. Och du testar ut då underveis då. Och du spelar ju ofta. Någon spelare också som får chansen i de inledande rundorna. Du menar att det är god nog att vara med och få spelas in och få internationell erfaring. Då. Det är inte alla som tar vare på den möjligheten då. Och det är ju... det er jo viktig da å ha folk på banen som på mange måter, vi skal huske på at når vi spiller mot Sparta Prag borte, så har vi Erik Johansson syk og Ricardinho skadet, og vi må bygge om hele forsvaret vårt før vi reiste ned dit. Og det var hårdt for, spesielt i andre halvlek, for noen av de unge drengene som var med der. For dette, da kom de på oss reelt, altså vi var smart i innledningen, både Forsberg gjorde et fantastisk mål der, og Isak skåret vel mål 3 også. Vi var duktige da, men så går kreftene slutt, og så blir vi presset hårt, og så gjør vi feil. Og da gjør unge urutinerte spillere, vil gjøre feil under press. Det er helt naturlig. Altså, det tar tid for å bli en fullverdig internasjonal spillere, og det skal man ikke forvente at han må klare sånn over 1 eller 2 år.
Jag var ju där nere och känslan efteråt var ju att MFF hade haft lite tur och slapp billigt undan den här matchen. Det kunde gått mycket värre.
Ja, så vi leder ju 2-1 och så vänder de till 4-2. Då, efter det kunde det varit 5-2 också. Så ja. Det är helt rätt, Ole. Och det är ju sånt det är. Alltså, du blir satt under tryck ute, under hård press ute. Och då måste du stå upp, alltså, eller så kan det gå galt.
Det här med att låten hela tiden gav er det svårast möjliga motståndet. Kändes det som i alla fall. Tänkte ni på det att nu går det till cykeln låten igen?
Det var väl talade om det kanske speciellt andra åren när vi lottade Salzburg i tredje runden där och så efter vi hade haft Sparta Prag året för så fick vi Salzburg och det var det högest rankade laget i den gruppen. Så det var ju omtalat men vi tog det med ett smil då.
Och så visste de ju vad det häxkessel var.
Ja, vi började ju med en gång. Alltså vi började tala om det på huset också och se att Svarten de har varit där för de kan inte lika komma tillbaka igen till Swedbankstadion. Vi hade en särdeles dålig upplevelse här sist alltså. Och detta är ju ett gott lag. Alltså ser de laget året innan var bättre. Och de, du ser dem sålt undan riktiga goda spelare. De sålt ju Keita till Southampton rätt före vi skulle spela mot dem och det var jag glad för han är en god duktig spelare och men de hade väl likväl tro på att de skulle ta oss för de var klart bättre än oss i Salzburg och men vi hade den tydliga evnen till att komma tillbaka på hemmaplan.
Många säger ju att den absolut bästa matchen ni överhuvudtaget spelar var hemma mot Atletico Madrid. Men det är ju en förlustmatch.
Ja, men det håller faktiskt med dig, Olle. Jag tar ofta fram den matchen för att se på liksom hurdan, alltså det var första året i Champions League så hade vi starka lag emot oss och Olympiakos slår vi hemma men den var en mer lik match den en kampen mot Madrid. Vi var effektiva mot Olympiakos och det var vi inte mot Madrid men så är det Atletico Madrid riktigt god på att försvara sig. Det var räddningar på strek. Vi hade som back och så tinner de avsluta förbi keeper där står Godin och räddar på strek. Det var Marcus Rosenberg som jag menar först att vi skulle ha straff och Marcus skjuter i stolpen efter den frisparken som gick i muren, hänset i muren. Där syns det han godiske engelske domaren var riktigt överlägsen och man kan inte tala så mycket till honom men ska man visa ut på det på läktaren också. Så Slattenburg var inte så bra den kampen där. Men vi var bra och vi spelade gott och vi producerade mycket och mot ett gott lag. Och selv att vi vinner också mot Shakhtar Donetsk som också var en god kamp hemma. Alltså de kampen vi hade hemma var bra. Real Madrid skorade på oss helt på slutet av första halvlek i ett eget inkast faktiskt som vi hade övd på. Som gick helt fel. Vi klart att slå inlägget och så får de kontra på oss. Och på kontra med Ronaldo så är han stark.
Men det finns ju en historisk tradition där att MFF har nästan alltid varit bra mot bra lag hemma i Europa. Men haft problem borta. Mm. Hur kan man ta det här sista steget och bli bra borta också?
Ja, jag syns det är faktiskt något som vi har bedde med och tänkte mycket på hur vi skulle kunna få. För att vi slet ju bort i kvaliken, men vi har gjort mål då, lite tursamt mot Salzburg då, men 2 mot Sparta Prag och 2 mot Celtic. Och så, det handlar också om att kunna försvara sig bättre borta. Men jag tror nog som det ligger liksom inte helt i DNA till Malmö-spelarna att stå nere och vänta på motståndaren uansett. Men kanske det är det vi borde ha gjort i större grad, att vi kunde göra oss kompakta runt egen 16 meter. Men jag vet inte om man får det in i huvudet på dem på en bra måte, att vi blir bättre att försvara oss. Vi har varit bättre på att gå upp på motståndaren faktiskt. Och det gjorde vi ofta på hemmaplan, gå upp på dem. Men ute så var vi kanske inte att vi gjorde lika gott samlat som vi gjorde hemma då.
Ändå känns det som att ni MFF har blivit bättre borta. Alltså MFF har ju slagit Bayern München och Inter och Milan och gjort bra matcher mot fenomenala lag långt tidigare. Men i stort sett alltid åkt på storstryk borta. Nu kommer ni i alla fall lite närmare i kvalmatchen åtminstone.
Ja då, det gjorde vi. Och det är ju viktigt. Och det är viktigt med tanke på det de ska ut och göra nu. Jag hoppas de tittar på de matcherna vi hade ute tidigare. Och så bara djupt klar att göra sig kompakt ute. För det ser man att de flesta andra lag gör det nog i större grad. De tar ner kantarna sina, alltså yttermittfältet på yttersidan av bäckarna. Atletico Madrid försvarade sig så djupt med sex man. Polacken gjorde som när vi spelade mot Polen. Och så kom polacken ner med bägge yttermittfältarna ner på yttersidan, så de följde bäckarna. Tycker att det blir en sex där nere. Och så hade de en två föran. Så den centrala mittbanan gick aldrig ut, den var centralt. Den sjönk bara in i 16 meter tillsammans med mittbäckarna. Och så hade den en kontraspelare och en helt på topp. Och det var Lewandowski.
Sen var det ju problemet att den långa säsongen tog. Alltså batteriet tog slut och kunskapen tog slut på de sista matcherna.
Ja, första året var det en prestation att vi klart att löpa så mycket som vi gör mot Juventus. Jag snackade med Jens Bongsmo här i Köpenhamn som är idrottsfysiolog. Och han har varit fystränare i Juventus. Han talte med Juventus efter det jag spelat i Malmö. Och de sa att de har aldrig löpt så mycket på en så dålig plan, sa de. Den var inte glad i planen heller, men de hade aldrig löpt så mycket som de gjorde i Malmö. Så vi hade en enorm löpskapacitet i vårt lag. Och det var på slutningen av november månaden. Och vi hade, jag tror vi hade kampen innan eller kampen efterpå, så hade vi kämpeproblem med Halmia uppe i Halmstad. Vi håller på att bli slått ut av den, och vi borde vara slått ut av den svenska cupen faktiskt i den runden där. För att det var en av våra försvarsspelare som lagade helt klart straffespark där på slutet som skulle varit dömt på.
Och så för en gång skulle du fick en och koffiade ut på ett hyfsat skott.
Ja, han fick ju tursamt smält in det långskottet då, och det är ju... Han är ju Turkiet och så han hör mig inte nu alltså, men skjuta kunde han inte alltså.
Han kunde allt, han kunde inte skjuta. Har du varit med om en spelare som varit så bra på allting utom en sak?
Alltså, ja, fantastiskt, men det är lite sån... Vi plejer att säga att det är African shot, sa jag alltid. Och det var liksom som att det går igen hos ganska många afrikanska spelare den biten. Alltså, det är ingen sån långdistansskytare. Alltså, men det ligger ofta djupare i plan och flyttar ballen runt. Vilket Kofi var, ja, det var helt fantastiskt alltså, på den. Ja. Och han kunde spela på honom i alla möjliga situationer. Alltså, och han kom och skjuter med en och två touchspel. Och du såg någon, speciellt mot den nämnde Atletico Madrid så var han sannsynligtvis barnens bästa spelare.
Nej, han hade ju den förmågan att han vågade göra saker och han vågade ta emot bollen och han presterade, han slog nästan alla felpass egentligen.
Nej, han var otroligt gott spelare det första året där och så mobil i tillägg då. Han har ju också sånt att han sprang så sprang han alltid fort nok. Alltså det var liksom inte, han bara skruv på motorn och säger jag löper nok i förhållande till min motståndare så löper han lika mycket. Men otroligt fin fotbollsspelare.
Vad var det som hände år två då?
Nej, det slog han av motorn tror jag. Alltså det, jag tror att du hade inställt sig på att spela fantastiskt i Champions League för att han ville bli köpt. Det tror jag faktiskt var ett tillfälle. Så när det inte kom någon bud på Kofi då, så tror jag han var mycket besviken alltså, innan år två då. Så hade det tungt. Och så tappade han sin far upp i det hela också i löpet av den säsongen. Och så det var mycket strul. Mycket strul i hans eget huvud tror jag. Först och främst. Men det sker ju med spelare. Det, den biten där. Och det, du är långt hemifrån. Du är bort från din familj. Och du satsar. Jag tror han satsar mycket på den Champions League-framgången. Och skulle ge han en annan kontrakt. En annan möjlighet i det då. Och så kom inte den. Så ser han det att folk, han blev en av dem som blev sittande igen. För alla andra reste ju. Det var ju Forsberg och Thelin. Och det var många som drog iväg det året där. Och det gjorde väl sitt också, tänker jag.
Men kan han vara en sån spelare som alltså de stora klubbarna, de ser inte den typen av spelare?
Det finns många av den typen av spelare och som har du. Och nu tror jag att det är en del spelare, en del föreningar vill ha ändå större fysik, ändå större duellkraft. För det var en ting, ja, du var mycket bra med boll, men duellkraften alltså, var inte så framträdande. Han kunde vinna bollar på lite andra sätt, men kanske inte på det som andra ser på, alltså ändå större hastighet i löp, ändå större duellkraft, ändå större egenskap att vinna boll samtidigt, kunde bruka bollen som han gjorde.
Då summerar vi att blått snack är fortfarande gott snack. Välkommen hem till Malmö när som helst, Åge Hareide. Tack för att du gästade oss.
Tack själv.